Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden. Paul Levaje här i vanlig ordning med Sebastian Wendel Martinez. Du, första kommentaren här är: vilken gala vi fick. UFC 281, Adesanya vs Pereira. Jag frågade dig precis innan inspelningen, men jag frågar dig igen. Hur chockad är du efter det här eventet?
Jag är chockad, häpnad. Andan håller precis på att hämta sig. Känner lite konstig träningsverk i kroppen också, bara från all intensitet som vi fick uppleva. Ja, det finns så mycket att snacka om. Jag kan tänka mig att du också fortfarande håller på typ så här lugna nerverna. Jag vet att du inte röker cigg, men du kanske tog några bara för att liksom chilla.
Jag köpte en limpa bara för att det kändes rätt.
Röd prins också, riktigt sån typ kundarsig.
Nej, men alltså det här var ju helt, alltså, det var helt galet. Jag såg det inte live, men jag vaknade upp tror jag strax före 7. Jag har jobbat i helgen, jag var iväg på NPC-event igen, så här bodybuilding fitness-tävling. Så jag var så otroligt trött så jag somnade tror jag redan typ klockan 10 på lördagen. Jag var helt slut efter den dagen. Men det var ju också, då vaknade jag upp i god tid och började med huvudkortet. Och, alltså det var ju leverans från första matchen. Det var otroligt bra. Och vi kommer ju komma in på väldigt mycket. Men jag tycker att vi gör så här. Vi börjar direkt, för det finns otroligt mycket att prata om den här dagen. Alex Pereira, Israel Adesanya, fightade som titeln. Pereira var utmanare. Pereira hade vunnit mot Israel Adesanya 2 gånger tidigare i kickboxning. 1 gång via poäng. 1 gång via avslut. Uff! Alltså, jag tror att den största frustrationen för Israel Adesanya när han ser om den här matchen, det är första ronden och tänker att påbörjade jag inte den här attacken 10 sekunder tidigare? För då hade jag vunnit. Jag hade avslutat Alex Pereira i första ronden. Men sen i femte ronden, jag trodde inte att det var sant. Alex Pereira vrider upp tempot rejält och lyckas då avsluta Israel Adesanya 2 minuter och 1 sekund in i den femte ronden. Alltså det är otroligt, för att han fick ju nu då, precis som Leon Edwards där, hitta ett sätt att vinna. Jag vet inte egentligen vilket avslut som chockar mest. Förmodligen ändå då Leon Edwards. För att det var ännu senare in i den femte ronden. Men att kliva ut på det sättet Alex Pereira gör blir också obehagligt för alla andra i den viktklassen. Att veta att den här killen har knockout power. Även fast han har blivit både skakad och bokstavligen nästan släckt i första ronden. Såg till och med lite trött ut i vissa ronder. Men kommer ut och gör det här i den femte. Nej, men det är imponerande. Det är väl egentligen det enda ord jag kan hitta. Vad var din reaktion?
Ja, otroligt imponerande. Jag hade ju tippat Adesanya inför detta. Men faktiskt i Pereiras ingång till buren så var det någon, alltså när han kom ut till den feta typ indianlåten och allt, alltså det var någonting i mig som var typ, oh shit, alltså den här killen är läskig. Och det var som att han hade en viss aura. Och sen så, det började blekna lite grann i matchens gång, men inte helt, för jag tyckte ändå han inledde hyfsat okej, men sen så kom ju den där slagväxlingen mot slutet där Adesanya verkligen hade han på halis. Ja. Jag tyckte matchen påminner nästan om MMA-versionen av deras andra match i kickboxning, där egentligen Adesanya leder, där han egentligen skakar Pereira och har han på halis där också. Jag tror han fick en räkning, om jag minns rätt. Och sen så från underläge så kommer Pereira tillbaks. Och han är en läskig kille. Det fanns typ en intensitet som jag tyckte gjorde denna matchen otroligt kul och spännande att se på. Att även när det kanske inte var värsta slagväxlingar så fanns den här spänningen, för att man visste liksom, man kunde ju höra varenda en av Pereiras slag på ett liksom sjukt obehagligt sätt. Och den spänningen kände jag fanns där hela matchen. Fjärde ronden var lite av ett sömnpiller. Men förutom det så tyckte jag att det var en riktigt bra teknisk uppvisning. Och egentligen så visade Adesanya att han är den bättre fightern. Alltså MMA-fightern, tyckte jag. Alltså han var mer komplett. Han hade fler vägar till seger. Även om det kan, alltså nu var det inte liksom NCAA-mästarnivå på brottningen. Han visade att han var bättre i det avseendet utan tvekan. Men, och det var en av kommentatorerna som sa det, jag tror det kanske var John Anik, och det var liksom verkligen alltså, helt rätt prickat att Adesanya behövde vara perfekt i 25 minuter, Pereira behövde bara vara det en slagväxling. Och det är så sant, för att det sammanfattar i stort sett hela matchen. Adesanya var för det mesta bättre. Han ledde 3-1 i ronder in i den femte. Hade kunnat förlora den sista ronden och ändå lämnat med bältet. Men just den där sekvensen. Och det var egentligen något som jag tänkte på ett tag. Att jag tyckte Adesanya blev backad in mot buren lite för ofta. Och fastnade där för ofta. Jag trodde egentligen inte fram till sista sekvensen att det skulle vara någonting som skulle vara så avgörande. Men det var någonting som jag tänkte på. Att liksom, han fastnar lite väl mycket mot buren. Det är en sak i en kickboxingsring. För då kan du liksom ändå luta dig över repen på något sätt. Liksom, då kan du ändå köra den fat Joe lean back-grejen. Men man kan inte göra det med mig på grund av buren som blockar. Och jag undrar om det är liksom bara typ en dålig vana som sitter kvar. Eller om man kanske bara underskattade Pereira i det avseendet, men det var någonting jag tänkte på och det visade sig faktiskt vara avgörande sen. Men en otrolig match verkligen, och skakar om hela divisionen. Jag misstänker att Pereiras välde som mästare inte blir jättelång, just för att han är en så ensidig fighter. Det kan man inte sticka under stolen med. Han är inte en allsidig komplett fighter som bemästrar alla olika delar av MMA. Nej, han är en kickboxare. Han är en riktigt jävla bra kickboxare. En kickboxare som var mästare i två olika divisioner i Glory och nu i UFC. Men ändå en kickboxare. Och jag vet inte hur snabbt han kan göra de framstegen som kommer behövas för att försvara titeln mot en Whittaker eller även en Vettori till exempel. Jag tycker inte Vettori är så himla bra, men han har bra nog brottning för att ta ner Pereira. Så det finns så många liksom olika takeaways från denna matchen egentligen. Vad var din största takeaway, Paul?
Jag tänker ju där på den sista ronden. Och jag börjar tänka så här fotbollstermer, vilket är så... Jag gillar inte den grejen, men det här med att i slutet på matchen så börjar man backa hemåt och jobba försvar. Och det kändes som att det var det Adesanya gjorde. Det var så här, jag behöver överleva 5 minuter nu och så är det klart. Men det är också den dummaste strategin, för det gör också att du överger egentligen allting som du har gjort 20 minuter fram tills nu. Jag vet inte, jag gillar inte, nu är inte jag värsta fotbollsfanet, men jag ser tillräckligt mycket fotboll för att se det här hända många gånger. Man börjar backa hemåt, man jobbar bara defensivt och försvarar. Och till slut, en del matcher förloras också på det sättet. Och det gjorde verkligen det här, som du säger, han backade upp mot buren. Jättekonstigt. Jag förstod inte riktigt tanken i det. Jag tycker att han borde ha fortsatt precis som han gjorde. Han borde ha fightat som om det här är rond 3, inte rond 5. Sen betyder det inte att han behöver gå in och vara dumdristig. Men effekten blev dum, alltså den blev idiotisk på ett sätt, för att han börjar acceptera att ha ryggen mot buren, en plats du inte vill vara mot, där, mot Pereira. Så rent strategiskt, jag vet inte vad som hände. Alltså det måste vara så mycket frågetecken där. Jag tror nog att campet behöver nog rannsaka sig själva rätt så rejält här. Alltså vad var upplägget inför den femte ronden? Man vet att den här snubben är farlig. Han är jättefarlig, och då ska man inte ge honom det utrymmet. Och det är därför jag också kan känna ändå att det är en likhet mellan Leon Edwards och Usman, för att det blir på något så här, I got this. Och det, jag tror aldrig att du får känna den tryggheten i MMA. Det är livsfarligt, speciellt när man har fightat i 25 minuter. Visst, om den andra personen är helt dränerad och inte kan lyfta armarna för att det bara rinner mjölksyra i varenda åder. Men nej, jag vet inte. Alltså, det är så underligt. Jag får väldigt mycket frågetecken runt hela strategin och tanken runt den femte ronden. Och jag förstår inte riktigt vad det sann jag tänkte själv när det var så här, jag kan nästan bara gå bakåt nu och bara hålla honom undan. Fortsätt med det du gör, för då hade han behållit titeln. Den här förlusten kom ju bara för att de, teamet, det är därför jag säger dem nu, det var som att vi har bara 25 minuter kvar, du vill bara hålla dig levande, that's it. Men det gör ju också att du öppnar upp så mycket utrymme och så mycket möjligheter för Pereira. Jag är inne på Fight Metric här, och jag vill just kolla då ronderna strikingmässigt. De första ronderna, det är rätt likt alltså vad gäller egentligen både träffar och volym egentligen. Jag kör allting. Så vi kör så här. Adesanya i första skickade 44, träffade 23. Pereira skickade 46, träffade 28. Adesanya rond 2, 54, träffade 30. Pereira 54, 33. Så de är väldigt jämna i vad de skickar. Här kom ju övertaget för Adesanya då. 52, träffade med 31 mot 29, 19 från Pereira. Rond 4, 44, 26 mot 45-30. Här stiger Pereira lite. Men sen kommer vi då till den sista ronden. Skickade 15 träffar med 9 av 40 träffar med 30. Jag tycker det säger allting om den ronden. Visst, det var 2 minuter, men där ser man med intensiteten som han kommer ut med. Många gånger när det är den femte ronden eller tredje ronden, vad brukar vi höra från ringhörnan? Han kommer komma ut nu och attackera dig. Han vet att han måste avsluta dig. He knows this, eller she knows this. Alltså, du vet, det är oftast det man hör. Var beredd. Men det var som att de så här tänkte att han inte skulle göra det. Det är det som är så konstigt. Det är så konstigt. Jag tycker att Israel Adesanya, han gav bort den här matchen genom att tro att det redan var klart. It ain't over until the fat lady sings. Och hon hade inte sjungit i slutet på rond 4. Men hon sjöng definitivt i mitten på rond 5. Så tråkigt för Adesanya. Jag tror att det här kommer att bli en instant rematch. Jag tror att den kommer bokas ganska så snart förmodligen. Tidigt någon gång nästa år. För jag tycker att Adesanya ändå förtjänar en returmatch. Han har hållit den där titeln så pass länge. Han har varit en väldigt, väldigt dominant mästare. Men i den här instansen, jättebra jobbat i 4 ronder, men vad i helvete gjorde du i rond 5? Och det kommer ju han att gräma sig rätt så rejält över. Så det är väl där min tanke om matchen. Men det fanns ju fantastiska stunder. Jag menar, i första ronden tänkte jag, wow, det här går inte förbi rond 2. Det var min tanke. Men sen fick han inte riktigt till det där som han fick till i första ronden, men han jobbade på bra. Är det något mer som du tänker på runt allt här?
Alltså, jag tänker ju en del på stoppet också. Mm. För att det var ju lite omdiskuterat. Man såg att Adesanya, han protesterade direkt för stoppet. Första gången jag såg det så tänkte jag, nej, det där känns legit. Men sen så såg jag reprisen och det typ, det som såg ut som att han svajade liksom sådär i gränslandet mellan att vara vaken och medvetslös. Visst, han var ju groggy, men han är med liksom. Han är med så fort domaren kliver emellan, så liksom reagerar han. Alltså, han kör ju ändå liksom här bobbing and weaving-grejen. Jag tror faktiskt att hade Mark Goddard låtit Pereira träffa 2-3 slag till, så hade det nog alltså då hade det inte funnits några tvivel överhuvudtaget. Jag tror ändå att liksom med 95% säkerhet att Pereira var verkligen på väg till att avsluta det helt organiskt där. Liksom, kanske inte lika grovt som i deras kickboxingsmatch, men jag kände nog att det var där på vägen. Och sen bara just det att det kom kanske bara två slag för tidigt stoppet som gjorde så att det finns frågetecken. Det gör det bara lite surt. Alltså som sagt, jag tror att rätt resultat och fighter, alltså det var rätt fighter, rätt resultat liksom. Mm. Pereira, TKO, femte ronden, jag känner att det var helt rätt. Det var absolut dit det hade gått. Det var att liksom några sekunder till så hade det verkligen varit, alltså man hade inte kunnat ifrågasätta det överhuvudtaget. Och det var lite synd att det finns den där, att ja, det kommer finnas folk, inklusive liksom Adesanya själv, som sa liksom, hey, bring back Steve Mazzagatti. Liksom, det kommer finnas folk som säger, ja, fast han var inte riktigt ute, och liksom det skapar det här lilla men-grejen vid slutet av diskussionen. Liksom. Vad tyckte du om stoppet?
Alltså, jag vet inte, jag hade nog egentligen inget direkt problem med det. Jag ser det väl så som du gör det, på det sättet att jag tror att han hade gått ner om det hade prickat två slag till. Och absolut, jag kan väl så här förstå att kanske hellre det även för fighten själv, bättre att få gå ner, att falla ihop då. Men jag tyckte väl att det var så otroligt oförsvarat, så att jag blev ju inte, jag blev ingenstans förvånad att han klev in, alltså att Mark tog det beslutet att men det räcker nu, så här, han har blivit träffad så pass mycket. Men jag vet inte, Adesanya sen i postfight-intervjun har väl själv sagt att han inte direkt hade något problem med stoppet. Att när han väl hade sett repriserna så var det så, ja okej, ja men jag fattar. Och nej, jag vet inte, jag har nog inget större problem med det. Jag tyckte att när man väl kunde se repriserna så ser man. Men ja, jag kan väl köpa argumentet. Det är inte som att Adesanya är den som är i värsta krigen och blir groggy gång på gång på gång, och man kanske vill skydda fighten av den anledningen. Utan det här är ju första gången vi ser honom i sånt här läge, så ska man basera det på det, okej, okay, hade absolut kunnat låta det gå lite mer, men nej, i grund och botten har jag inget problem med hur det här stoppades. Det har jag faktiskt inte.
Mm. Ja, alltså jag tror att det var egentligen rätt resultat i slutändan. Ja. Liksom. Så det, ja, det bara att, ja, ett slag till.
Mm.
För att Gardner stoppar precis när han har träffat, liksom, jag tror det är en höger och sen en vänster. Och hade han bara fått in en till höger, då hade man tänkt, okej, okay, tre klockrena obesvarade slag. Mm. Inget snack om saken, man kan inte liksom. Men ja, i slutändan en otrolig prestation och allt det där. Men vad tror du om min prognos om Pereiras långvarighet på tronen? För att jag tror inte den, jag tror inte detta är början på en ny era direkt.
Nej, alltså jag tror inte heller det. Och ibland, det är den här klassiken, styles makes fights. Och jag tror att så här, Pereira kan då teoretiskt sett vara kryptoniten för Adesanya. Men det kan också vara så att han är den enda som eventuellt spöar Adesanya av de som är där just nu i mellanvikten. Och det är det där som är så konstigt med MMA. Att en person kan bara ha liksom just den här lilla grejen som gör att du förlorar mot den personen men vinner mot precis alla andra. Alltså jag tror att mot Robert Whittaker tror jag det blir problem, för jag tror att Whittaker kommer jobba med en helt annan typ av strategi. Jag tror att Whittaker kommer ta ner honom. Jag tror inte att han kommer ställas i och utföra en kickboxningsmatch, vilket det här var ju, alltså, jag tror att ni fattar. Det här blev verkligen officiellt det tredje returmötet. Det här var inte den första MMA-matchen, utan det här blev den tredje kickboxningsmatchen, förutom en rond där det blev lite grappling och sådär. Men annars var det ju, det var kickboxning. Det var som att de båda två kände att det är här vill jag slå dig. Men jag tror också, om du säger, jag kan se Marvin Vettori ställa till det. Jag kan se Jared Cannonier ställa till det. Jag kan till och med se Derek Brunson ställa till det. För att det kommer att bli brottningstungt. De kommer inte stå, vissa personer kommer nog inte välja att stå med honom i en sekund. Till och med Jack Hermansson. Jag tror att Jack Hermansson, han är ju dum i huvudet om han väljer att stå framför Pereira, men går han ganska snabbt på nedtagningar och börjar driva och kämpa och få ner honom. För jag fattar ju att det är den strategin som Jack kommer vilja ha även mot Adesanya. Ta ner.
Jag tror Kelvin Gastelum ger Pereira problem. Alltså detta Gasson som var då sist han vann en match var liksom vadå, typ
92.
2019 eller ja. Någonting.
Nej men det, alltså nu är det som att man så här sågar den nya mästaren. Han är ruskigt bra, men jag tror att så fort folk bara fattar att så här, stå inte framför honom. That's it, då vinner vi. Och det har vi sett med vissa fighter som är otroligt bra stående. Men sen när folk fattar att det är bara att ta ner den här personen så är det klart. Och jag tror att alltså, om vi går på rent så här MMA-mässigt så i min värld, alltså trots att han förlorade här så är Israel Adesanya flera gånger mycket bättre än Pereira är, om vi kollar rent MMA. Men det här var inte en ren MMA-match. Det här var en kickboxningsmatch som man hade strött lite MMA på. Så
ja, precis.
Nej, jag ser nog inte riktigt Pereira göra det. Vi har fortfarande inte fått där. Det är så sjukt att man sitter och säger det. Snubben spöade Adesanya och han ska all cred för det. Det här är verkligen inte att sitta och såga. Nu spekulerar vi en the long reign of the new champion Alex Pereira. Det är det vi gör just nu. Och jag ser inte riktigt det. Jag ser inte riktigt det. Jag tror förmodligen också att blir det en rematch, jag tror fortfarande att Adesanya är den som kommer vinna.
Oddsen har släppts för en rematch och Adesanya är favorit i rematch.
Det är så alltså? Ja, okej. Okay. Ja, yeah. Intressant. Intressant.
Jag tycker det säger en del. Och som du, alltså bara för att betona vad du säger också. Alltså nej, vi är inte här för att sitta och skita på den nya mästaren. Det är bara att han jag tycker, som du säger, du prickar in det helt rätt. Han var kryptonit. Han hade den perfekta stilen för Adesanya. Men han har inte den perfekta stilen för resten av divisionen.
Nej.
Så kan han göra stora framsteg framöver? Alltså, absolut. Egentligen, han har inte varit i MMA särskilt länge. Alltså, relativt till hans liksom, närvaro på MMA-scenen har han ändå gjort hyfsat bra framsteg. Men det är en sak att liksom slå en Andreas Michalidis och Bruno Silva och Sean Strickland med världens sämsta gameplan. Och det är en annan sak att liksom slå en topfighter, en flerfaldig titelutmanare som Whittaker, som Vettori. Liksom. Det är en helt annan femma. Så det, men alltså vem vet, alltså, han har ju Glover Teixeira, man kunde inte valt en bättre person att träna med. Nej. Teixeira som verkligen har bra brottning, bra grappling, som kan testa honom. Frågan är bara, kan han drilla in det nog så att det, jag tyckte att man fick se Pereira var inte bekväm, han gjorde enkla misstag. Mm. Liksom. På marken, alltså saker som det var tydligt att han inte var bekväm, att han inte hade det där muskelminnet som krävs på marken. Sen visst, det är ju såklart svårare när man är trött och allt det där, men alltså det är sånt som måste drillas in. Då måste man liksom köra brottning Shark Tank, liksom nedtagning från liksom från marken precis bredvid buren, alltså någonting i den stilen. Alltså det är det som måste göra, alltså typ, han får typ inte träna någon striking alls framöver, det får bara vara grappling och brottning.
Ja, jag håller med och jag tror att jag tror inte att vi kommer se honom på toppen länge. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Och den här matchen, den hade verkligen kunnat vara i slut redan i första ronden. Det är bara att det blev inte så. Det är det som är lite konstigt, men nej, jag vet inte, jag är nyfiken på en rematch. Absolut. Och jag tror verkligen att de kommer inte att utföra en femte rond så här igen. Och jag tror att hade det inte blivit det här, vi backar hemåt, nu kör vi bara försvar. Jag har svårt att se att Pereira hade vunnit. Men det gör ju också, han blev ju underskattad i den femte ronden. Och det är det dummaste du kan göra i MMA. Du kan aldrig underskatta någon när det är fem minuter kvar. Uppenbarligen hade tillräckligt mycket power och han vred upp. He came out guns blazing, som de säger. Och de hade bara inte den tanken. Vilket är helt... Alltså, men det är så... Jag blir så förvånad. För jag tycker att det här är ett team som är så otroligt duktigt. Som sätter upp väldigt bra gameplans. Som har haft fantastiska strategier. Har en arsenal av bra fighters. Men så gör de så här i en femte ronden. Det för mig är ett sånt otroligt frågetecken. Det var väl, jag för mig att han sa väl typ, Eugene Berman var väl någonting i stil med att du är mästare igen om fem minuter typ. Eller något sånt. Så här, fem minuter kvar bara. Men det är så konstig approach när det är liksom, när den andra ringhörnan sitter där. Och har man inte förstått det här nu efter både Leon Edwards och Alex Pereira, då är man ju hjärndöd som coach ifall man en coach nästa gång säger ah, fem ronder kvar. Det kändes nästan så här Pat Barry-aktigt. Jag vet inte. Mm. Jag är högst förvirrad över den biten. Men fortfarande, hatten av till Team Pereira som verkligen eldade på Pereira rejält. För jag tror att hade inte, nu var det inte Teixeira, det var den andra coachen tror jag, som verkligen peppade upp honom att du måste ut nu. Du måste avsluta honom. Du har 5 minuter på dig att bli champ. Du har 5 minuter på dig att avsluta honom. Gå ut nu och gör allt du kan. Han gjorde det. Han gjorde det. Han lyckades bra. Så grymt jobbat av ett team som förstod att det var extrem tidsbrist. Och att de verkligen var tvungna att göra en stor, stor förändring i den sista ronden. Och det gjorde de. Så grymt bra jobbat.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Helt rätt. Champagne där.
Ja. Nej, men verkligen. Är det någonting mer som du vill tillägga? Det tråkiga är att här grusas ju i alla fall Hermanssons planer. Fortfarande Hermansson måste vinna mot Brunson, men jag tror att om inte Israel Adesanya vinner ett returmöte så kommer det ta lång tid innan han får en sån möjlighet. Så det är bara en liten parentes där till det.
Fast om saker går som jag tror det kommer så kommer Adesanya vinna tillbaks titeln. Whittaker är ändå uppbokad för att möta Paulo Costa. Så om Hermansson tar sig förbi Brunson då kommer han nog slinka in i topp 5 och då känns han som en, ja, vid det läget om Adesanya tillbaka på tronen då borde han kunna få det. Men ja, det är en lång bit i framtiden. Det kommer nog vara mycket spännande som händer fram tills dess. Ja,
verkligen. Ska vi gå vidare till Willie Young och Carlos Barza? Rätt väntat tror jag nog, men kanske inte så väntat från min sida att Chang skulle, eller jo, det var i och för sig kanske, men hon körde ju över henne. Hon körde över henne i hennes egen spetskompetens. Hon tog fighten dit där Carlos Barza gillar att ha den, men Carlos Barza hade inte en chans. Rear naked choke, 1 minut in i rond 2, Willie Chang mästarinna igen. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga. Jag tycker Chang sa allt när hon lyfte Francis Ngannou. Det var så här, okej, okay, now we know. Den här tjejen är för stark för många i den viktklassen och hon visade det här. Alltså hon blir, jag tror så här, jag tror att hade Willie Chang behållit titeln så hade hon varit en sämre fighter än den hon är idag. Vad tror du om det?
Det vet du vad, jag gillar den tesen och jag håller med faktiskt. För att om man tänker efter liksom hennes match mot Jessica Andrade och Joanna Jędrzejczyk, bara striking i stort sett. Lite clinch mot Buse där i Joanna-matchen, men annars väldigt ensidig i form av liksom var matchen tog henne. Hon lärde sig nog en väldigt dyrbar läxa där efter första Rose-matchen. Jag skulle säga hon blev mycket bättre redan i andra och ännu bättre efter det. Så jag tror du verkligen huvudet på spiken där liksom definitivt. Så detta var ju klassskillnad. Alltså spel mot ett mål, det var verkligen som i filmen Hajen, när liksom där på slutet när han Hajen är liksom börjar sänka båten och han snubben börjar glida ner liksom in i hajgapet. Man bara vet att det kommer hända. Det var så det kändes. Det kändes inte som att Esparza hotade överhuvudtaget. Det kändes inte som att Jiang var minsta orolig för hennes striking. Det kändes som att hon tog allting med en klackspark. Liksom. Och så fort i andra ronden när de vände där och hon fick krucifixen. Jag tänkte, alltså ja, det är bara en tidsfråga. Det som stack ut mest för mig, det var faktiskt Whaleys botten game. Mm. Liksom när hon blev nedtagen i första, jag tyckte hon var väldigt, väldigt aktiv. Liksom, hon gjorde det tight när hon behövde vara tight, hon skapade utrymme när hon behövde space. Liksom, jag blev imponerad, hon har definitivt tränat på att vara på botten. För att hon blev ju ändå nedtagen av Rose i returmatchen. Men så... Jag tror hon är den bästa stråviktaren i världen just nu. Definitivt.
Jag tror det med. Ska det här vara en instant rematch, tycker du?
Ja, herregud, nej. Alltså, när man blir så här, alltså, så här pass skolad att liksom, ej, du går hem till dina föräldrar nu gråtandes, då kan man inte köra instant rematch. Och särskilt när... Alltså, jag tyckte faktiskt synd om Carla Esparza nu under Fight Week. Så sönderbuad som hon blev. Alltså, hon är en amerikansk mästare i New York, tar emot en kinesisk titelutmanare, och när hon säger jag ska se till att bältet stannar i USA, så blir hon buad. Uff, det där svider. Alltså, hon behöver aloe vera för den där brännskadan liksom. Det, nej, hon inte, hade hon varit lika älskad som Rose, så kanske i så fall. Men nej, hon har inte visat vare sig personlighetsmässigt, fightingmässigt, någonting sånt där att hon förtjänar en chans på titeln. Jag blev faktiskt inte förvånad om hon går i pension snart, för att detta var liksom, vad ska hon göra? Alltså, hennes win streak fram till detta, det var typ, vad var det, 5 raka, 3 utav dem var splits. Mm. Alltså, hon har ju inte övertygat, även i sin titelvinst. Det var den minst övertygande titelvinsten jag tror någonsin. Mm. Så nej, jag tror att Whaley Rose 3 är vägen att gå.
Ja, men det jag tycker är synd här också med hela den här grejen runt Esparza är det att så här, det är inte hennes fel att hon vann bältet. För att jag personligen, jag lägger nog 90% eller till och med 95% av felet på att den matchen blev dålig på Rose Namajunas. Alltså, sen får man tycka att matchen var skit, men jag tycker inte att det är Carla Esparzas fel att matchen var dålig. Det är Rose fel. Det är Pat Barry och Rose Namajunas som fick den matchen att se riktigt, riktigt tråkig ut. Det var inte så att Esparza gjorde grejer som var trist. Jag fick mer känsla att Esparza försöker någonting, så jag kan tycka att det är väldigt, alltså, det är ju så otroligt oskönt när så här dina dina egna landsmän sitter och buar ut dig i ditt eget land. Det är ju så här, alltså, det måste ju ta också jättemycket på ditt självförtroende, dessa till och med trycker på din självkänsla också, att så här, men jag vet inte med vilka ögon vissa fans ser på MMA-matcher. För, alltså, jag tycker inte att det är hennes fel att så här, den matchen var skittråkig. Rose Namajunas såg till att den matchen var riktigt tråkig. Så jag tycker inte att det är rätt att man lägger så mycket skuld på Carla Esparza. Sen får man tycka att hon inte gör värsta roliga matcherna hit och dit, men faktum är att hade Rose Namajunas fightat som hon gjorde mot Chang, då hade det sett annorlunda ut. Det hade sett otroligt annorlunda ut. Men jag vill dra lite stats här också. Attempted strikes från Esparza är 32, medan vi har 78 stycken ifrån Chang. Skillnaden är att Chang träffade med 37 och Esparza med 6. Den är jobbig.
Oof. Klassskillnad igen. Ja. Alltså, bara statsen visar hur tydlig klassskillnad det är.
Verkligen. Och lite också, liksom, alltså, hon slog henne i hennes eget game, vilket är, jag tycker det tyder på en sån otrolig utveckling. Jag vet inte, vet du hur mycket hon körde med Cejudo och Erik Albasin eller vad det nu heter inför den här matchen?
Det var nog inte lika mycket inför just denna matchen. Nej. Jag uppfattade det som att det var mycket mer typ inför returmatchen mot Rose och sen även efter. Det är min uppfattning i alla fall, så som jag sett det på sociala medier och sånt. Men uppenbarligen så har ju det gett utdelning. Ja. Liksom.
Ja. Och om vi kollar då på rankingen på divisionen då, så jag vet inte var Carla Esparza kommer ramla ner. Om hon blir etta eller om hon tar Jangs plats då, som var andra plats. På tredje plats har vi Lemos, sen har vi Andrade och så har vi Marina Rodriguez som förlorade mot Lemos. Men då är frågan här, Nästa match för Willie Young. Ska det bli Rose Namajunas en del 3 eller är det dags för Amanda Lemos att få ta sig an Young?
Alltså egentligen ur ett, vad ska man säga, liksom, om man ska se det från ett färskt perspektiv, så är ju Lemos en intressant ny frisk fläkt i topp 3. Som inte har varit där än, och man skulle kunna föra argumentet att så dålig som Namajunas var i returmatchen mot Esparza, att det där är inte, alltså ska man få en titelchans från den prestationen som förlust, alltså det är ju egentligen svårt att motivera. Sen är det matchen som säljer mest i divisionen, ja det är det definitivt, alltså inget tvivel om saken där. Så och UFC brukar gilla de matcherna som säljer mest. Det har vi sett gång på gång på gång på gång. Så egentligen, jag tycker egentligen att Amanda Lemos, det är hennes tid nu. Hon är liksom, vad är det, typ 35-36, någonting sånt. Mm. Detta är hennes chans. Och hon förtjänade, hon har 2 fina vinster nu. Liksom. Alltså hon avslutade Marina Rodriguez på ett sätt som många andra inte, jag tror ingen annan har gjort i UFC. Mm. Hon har egentligen gjort nog. Men jag vet inte om hon har gjort nog vad gäller biljettförsäljning och sånt för att övertyga UFC.
Nej, för mig, jag tycker att Lemos ska få möjligheten. Namajunas har inte ens gått match och hon har ingenting bokat vad jag kan se sen Esparza som var i maj i år. Jag vill gärna se Namajunas vinna, alltså någonting innan det ska bli snack om titel med. Jag gillar inte när man torskar matcher och sen nu ny mästare, så gå in och kör. Jag tycker inte om det. Jag ser hellre en chans för att försvara titeln mot typ Lemos, att Namajunas går en annan match, vinner hon den, då kan vi absolut prata. För det är lite glest i den här divisionen just nu, och väldigt många som typ då har varit på väg upp har istället fått backa, typ som Rodriguez, Dern, alltså folk sitter på sina förluster där, och det är, jag vet inte riktigt vilka som är.
Jag hade gärna sett Namajunas mot typ Marina Rodriguez, kanske Yan Xiaonan. Mm. Liksom någon i den stilen. Jag tycker det är okej för henne att liksom fightas ner utanför topp 3. Bara för att liksom ge ett nytt namn liksom som hon inte mött innan.
Nej, men exakt. Och jag tycker också att jag kan bli lite trött ibland på när det är så här, men jag är 2, så jag vill bara möta 1. Det funkar inte riktigt heller, utan har man torskat, då behöver du möta någon som är längre bak. Och då, där tycker jag nästan att man kan droppa lite istället i plats om man börjar förlora. Visst, nu är hon mästare, jag fattar att de lägger henne på första plats. Men fortfarande, jag vet inte om jag tycker det är riktigt rätt att när du har förlorat, att du lägger dig på första plats. Skicka bak till 3:e kanske. Så jag vet inte, för vi behöver en form av rullians i det här också. Men ja, det är kanske en helt annan diskussion, men för mig, Namajunas behöver minst vinna en match, och jag vill gärna se liksom nytt fräscht blod där uppe ta sig an istället Willie Chang. Chang är ju sjukt bra, och i framtiden så kan det bli väldigt spännande att se henne mot Rose, men inte nu, det blir för tätt inpå tycker jag, och det är så tråkigt om man ska se de här bara rematch hela tiden, för jag tror att Rose kommer ändå att ta sig till den där titelmöjligheten igen. Och då handlar det istället om Chang under tiden kan få gå någon eller några, i alla fall en eller två matcher då, försvara mot lite annat folk. Så skulle i alla fall jag vilja se det.
Stilmässigt också, Chang Weili mot Amanda Lemos. Alltså Lemos är ju typ en blond version av Jessica Andrade, liksom ett riktigt kraftpaket. Det där är en rolig jävla match, hur man än vänder och vrider på det. Jag tänker bara avslutningsvis, för att det var en grej som vi började tänka på och snacka om. Jag såg denna galan med mina polare, och min kära tjej ville vara med, så jag bara okej, men då måste det vara en av grabbarna. Så hon fick en Tobias Harrela t-shirt, hon fick en keps, hon fick lite pösiga byxor, så hon kunde vara en av grabbarna. Och en sak som hon sa upprepade gånger var när Esparza pågår in var, fan vad hon ser stressad och nervös ut.
Esparza eller?
Tyckte du, ja, hon brukar ju vara liksom lite stoneface, men jag vet inte om det bara var allt det här med fansens buande, att fansen hade vänt sig totalt, att hon var så stor underdog. Men jag började också känna, fan, hon känns redan besegrad. Tyckte du också att det var någonting märkbart?
Jag ska vara ärlig och säga att jag såg inte walk-inen, eftersom att jag såg det här dagen efter, så hoppade jag över den walk-inen. Jag hoppade direkt fram till matchen, så sorry. Jag får nog kolla upp det bara för att se på efterhand. Så får jag kolla upp, men...
jag tyckte, det såg ut som att hon var på väg till sin egen begravning.
Ja, liksom. Shit. Ja, ja, jo, men det man, alltså walk-in kan säga väldigt mycket. Men det var ju lite det också som jag fingrade på. Jag menar, om du blir utbuad av dina landsmän, av ditt eget folk, alltså i ditt eget land, det är inget kul att gå in. Alltså förstår jag menar, det kommer ju trycka ner dig rejält, alltså. Så att det är ju inte som att de hjälpte henne heller, och det är ju synd, alltså det är ju som att vi, alltså jag har ju svårt att se i Sverige att om Alex tog en titel, även om det var en tråkig match, att vi skulle sitta och bua ut honom sen och bara alltså jag har så svårt att se det, men på något sätt, jag vet inte om det är för att det var två amerikanskor som fightades och att de andra då kanske gillar Rose lite mer, så att man så här förblindar sig i hur matchen egentligen såg ut. Det är högst tragiskt, kan jag tycka, att hon fick gå in på det sättet. Och det är ju otroligt dålig uppslutning av sina egna fans.
Fast sen amerikanska idrottsfans, alltså det är liksom en nivå av röt ägg i sig. Alltså jag minns när jag var på en baseballmatch i Los Angeles. Och en kille med kippa, alltså sån judisk hattgrej. Bara kommer in liksom liksom vid den ingången som där vår läktare är. Och bara folk börjar skrika de sjukaste sakerna mot en random jävla kille som bara typ, okej, han är jude och liksom. Så ja, amerikanska sportsfans är någonting utöver det vanliga, får man ju också påpeka.
Ja, jo, men det är väl det att hon då är... Är det att hon är mexikan, är det inte så, Carlos Barza var i grunden, eller?
Ecuadorian.
Men då är det säkert en sån sak, vi skulle inte förvåna mig. Om det kanske är något sånt då. Att hon störs. Alltså att hon är kanske då inte värd mycket split fighting. Alltså.
En kombination av alla sakerna kanske. De gillar Rose. De gillar inte den matchen. Det kan ju vara en kombination av grejer.
Ja. Jag tycker hon känns skitmysig som person. Alltså min känsla av Esparza som en person utanför fighting känns ju som en jättehärlig människa. Alltså det är mitt intryck definitivt. Av att det man har sett. Hon känns skön. Hon är glad. Hon verkar vara så här... ja, men inkluderande, hon känns så bara jättesnäll och trevlig, så att jag är lite förvånad över att hon får den skiten, men nej, det har jag. Ja, det kan ju vara egentligen vad som helst också. Ska vi röra oss vidare till The People's Main Event? Dustin Poirier, Michael Chandler. Uff, alltså ja, vi förväntade oss någonting och vi fick väl det plus lite hot sauce på toppen av den fantastiska pizzan. Men vilken match alltså. Det var så mycket som hände i den matchen att jag vet typ inte ens vad som hände. Det är lite min känsla av när jag såg den. Det är så här, allting har hänt, men vad hände egentligen? Alltså det är ju några galna anstormningar från Michael Chandler, och han har ju verkligen en sån här kill or be kill attityd när han är där inne, vilket gör ju honom till en jätteunderhållande fighter. Samtidigt kanske det inte är det smartaste sättet att fightas på. Vad är det? Han har torskat tre gånger nu på Madison Square Garden. Var det som var grejen, va? Han har varit det två gånger tidigare.
Det var mot Gaethje och sen var det mot Oliveira också. Det kan det vara.
Jag vet i alla fall att han sa så här. Han bara, mina coacher, vi kommer aldrig mer åka till The Garden igen, för att nu vi har bara förluster här, så jag tror inte vi ska hit igen. Alltså sjuk match. Alltså det är allt ifrån att han gjorde en typ Luke Rockhold med att snyta massa blod i ansiktet på Dustin Poirier när han är på topp. Han blödde som fan. Det var helt sjuka slagväxlingar. Alltså det här var typ när jag var liten. Då fick jag möjligheten att gå och se Die Hard på bio i Spanien. För att där är det föräldrarna som bestämmer om man får se eller inte. Inte staten. Så jag fick min farsa att ta mig på Die Hard med Bruce Willis. Och det var en sån sjuk upplevelse att se den filmen. Och jag var så här, jag var helt exalterad över Die Hard. För er som är unga, så ni förstår ju inte riktigt det där. Men Die Hard och Dödligt vapen, de två filmerna vände på ett sätt upp och ner på det som var actionfilmerna. Man tyckte då att så här, det var action från sekund ett till sista sekunden. Ser man den idag, det är fortfarande en jättebra film, men det är inte så mycket action som man hade för sig att det var. Men det var väldigt mycket mer action än vad man trodde. Min känsla av den här matchen var i alla fall som när jag var liten i Spanien, såg Die Hard med min farsa, kom ut och var, vad kan jag ha varit? Det här var typ 85-86, jag var typ 8-9 år någonting. Jag var blown away, och det var det, den här känslan jag hade av den här matchen också. Vad var din känsla?
Ja, så detta var ju som den berg- och dalbanan av våld som vi blev lovade, och det levde upp till varenda förväntning. Ja. Jag tyckte detta var bättre än Chandler mot Gaethje till och med, och det var en fantastisk match i sig. Alltså vilken match, vilket hjärta från båda fighters egentligen. Ett varningens finger till Michael Chandler som i efterhand visade sig fulade sig en del. Dels med slag mot bakhuvudet och dels med fishhooking där i andra ronden. Väldigt, väldigt fult. En veteran ska veta de grejerna vid det läget. Jag fattar att blodet pumpar, adrenalinet flödar. Du vill göra varenda grej du kan för att säkra vinsten. Men hade han fått vinsten på grund av fishhooking så hade det ändå blivit no contest av det. Så. Mm. Men alltså Poirier, han visade att han var bättre på fötterna, även om han själv blev skakad, så hade, alltså, han har det här sättet att liksom rulla med slagen på ett sånt otroligt snyggt sätt. Han har bland den bästa boxningen i divisionen, och jag tyckte att det visade han i första ronden, att komma tillbaka från att vara skakad och sen verkligen nästan avsluta Chandler. Det var så otroligt snyggt. Och sen så fick vi se Chandler fighta smart för en gång, alltså första gången någonsin liksom. Där i andra ronden använde sin brottning, är effektiv, är, ska inte, vet inte om jag ska säga hur nära han är egentligen, för att liksom choken var aldrig riktigt under hakan, så det, alltså visst, man kan ju få en crank ändå även om det inte är under hakan, men det är inte lika lätt. Ja, hur som helst, han vann utan tvekan den ronden. Jag såg vissa som sa 10-8, jag bara att, men snälla rara du, man måste faktiskt göra skada eller liksom vara väldigt nära choken, alltså om liksom det hade varit precis under hakan, men sådär, men Poirier lyckas kämpa mot händerna så att greppet aldrig träffas, men att choken ändå är under hakan i typ 2 minuter, då kan jag ge det 10-8 rond. Detta var en 10-9 rond rakt igenom. Och sen där i tredje ronden, who ain't got jiu-jitsu, som man sa. Alltså så som han tog ryggen, han låste in kroppstriangeln innan jag hann fatta att den var låst. Och jag kände att avslutet var, alltså jag och mina polare, alltså Dustin Poirier är typ vår favoritfighter i vårt gäng. Jag och mina vänner, vi brukar kalla vårt gäng, vi kallas för Care Bears. Och vi har sagt att Dustin Poirier, han är liksom vår sådär nära, close personal friend. Liksom, han är en del av Care Bears, han vet bara inte om den. Det var som att det var fotbolls-VM. Vi hoppade upp, vi skrek, vi sjöng, vi dansade. Alltså, ja, vilken match, vilket avslut också. Att komma tillbaka från liksom, först att vända första ronden och sen att ligga underläge i hela andra ronden. Och vända, alltså, en klassisk Dustin Poirier-match. Han förtjänar Hall of Fame-status när han väl lägger handskarna på hyllan. Utan tvekan. Han har bjudit på så pass många. Jag tycker han är pound for pound den mest underhållande fightern i UFC just nu, åtminstone de senaste åren.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och jag bara, alltså, fan, jag dör för han. Jag vill köpa hans nya hot sauce, maple syrup eller vad den heter. Jag vill bara ha mer. Ta mina pengar, Dustin Poirier, och kom hit på middag. Du stående invasion. eller stående invit.
Han är på väg. Jag tror att han dyker upp när du minst anar det, skulle jag tro.
Ja, hoppas det.
Nej, men det är ju en helt magisk match. Alltså, den var ju så otroligt bra. Det här är ju en instant classic. Jag blir inte förvånad om det här kommer att bli årets match. Trots förluster för Michael Chandler så tror jag att UFC kommer inte vilja göra sig av med honom, för att han bjuder på en extrem underhållning. Och det spelar ingen roll om han förlorar. Fansen vill se honom igen. Men jag tror att i det här läget just nu så tror jag att det är nog bra för Michael Chandler om han slutar att simma med de hajigaste utav hajiga hajarna där. Det är nog bättre att han börjar titta sig lite bakåt i rankingen. Kanske att han får möta en Matheus Gamrot eller Tsarukyan. Inte för att det är enklare matcher, men, men då är han inte i det här toppskiktet. Och jag tror ändå att det är nog bra för honom att få någon sån typ av vinst, att ta sig emot en sån motståndare. Skulle han få Conor-matchen, det hade ju varit jättekul och otroligt bra för honom och roligt för hans bankkonto. Osäker på om han kanske får den matchen, men jag tror ändå att UFC, jag tror den skulle sälja skit mycket. Alltså nu när jag tänker efter, jag tror nog att det verkligen är en match som UFC skulle vilja göra. Comeback Conor McGregor versus Michael Chandler. Det skulle kunna bli vilken pay-per-view som helst. De skulle tekniskt sett kunna sätta in dåliga matcher på det kortet, för folk skulle vilja köpa det ändå. Nu tror jag inte att de skulle sätta in dåliga matcher på det kortet, men förstå själv hur mycket Conor McGregor och Michael Chandler skulle sälja. Otroligt.
Conor McGregor är rankad 13. Före detta Bellator champ.
Vad sa du?
Oh shit, han är... Ja, han fortfarande rankad. Jag har glömt det. Men alltså Conor McGregor mot en före detta Bellator champ. Alltså Michael Chandler, all action. Ja, den där matchen säljer utan tvekan. Det mesta hänger väl på McGregor. Om slash när han kommer tillbaks. Om han vill ha den matchen så kommer han ju få den. Ja, det där säljer bra siffror, bra med pay-per-views. Annars liksom om vi leker med tanken att McGregor inte kommer tillbaka eller inte, alltså kan han ens klara lättvikt?
Nej.
Han ser ut att vara lättungviktare. Alltså, varje gång jag ser han på Insta så är han mer och mer pumpad liksom. Annars alltså Chandler mot Dos Anjos är ingen dålig match. Gamrot, Tsarukyan är uppbokad i för sig. Jalen Turner, alltså det är en bra match för Jalen Turner. Det är kanske inte en match som Chandler vinner lika mycket på, men stilmässigt en rolig match. Men annars, Gamrot och Dos Anjos, någon av de två, det är logiskt sett från ett rankingsperspektiv. 7:e respektive 8:e plats mot Chandler som är 5:a. Jag gillar de två.
Ja, men definitivt. Jag tycker att vi gör så här. Vi tar ett litet break här och så hoppar vi direkt in till del 2. Men innan vi gör det så vill jag bara tacka 5 stycken personer här som är tier 3-producenter i Patreons. Det är David Gissler, Fredrik Bojang, Hampus Backman och Jürgen Fläckerud. Och vi har förra veckan så klev även Fredrik Östervall in och blev en tier 3-patreon. Så tack till er 5 som stöttar den här podden på den absolut högsta av nivåer. Det här avsnittet tillägnas er. Hoppa över nu till del 2 så snackar vi vidare där.